السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Fučet ratko je jenom Kitab Riyadu Salihin av imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Och vi började förra lektionen att läsa de hadither relaterade till att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och idag så kommer vi inshallah att avsluta det kapitlet. Författaren nämner i hadith 197, vilket är den nionde hadithen i detta kapitel, från Abu Sa'id al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu, att A'idh ibn Amr radiyallahu anhu gick in till Ubaidullah ibn Ziyad och han sa: "Ey Bunay, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Inna sharra riya'i al-hutama. De värsta ledarna är de hårda och stränga ledarna. Fa'iyyaka an takuna minhum. Jag varnar dig att vara från dem." Och det sägs att den här mannen som han gick in till var en person som var väldigt orättvis och sträng och hård och sådär, så att han gav honom detta råd. Och då så sa den här mannen: "Respektlöst är denna sahabi, sitt. Fa'innama anta nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Den här mannen sa till en av profetens sahaba alaihi salam: "Sitt, för du är bara en av de lägre rangade sahaba." Och då så sa denna sahabi typ: "Fanns det lägre rangade från sahaba?" Utan nej, det fanns inte. Lägre rangade människor kom efter sahaba radiyallahu anhum. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här finner vi att denna sahaba gick in till denna ledare för att ge honom råd. Och han sa till honom att profeten Muhammad alaihissalam sa: "De värsta av ri'a", och ordet ri'a betyder egentligen fåraherde. Yani en person som vallar får eller vallar djur. "De värsta av fåraherdar är al-hutama." Och ordet hutama betyder här egentligen på arabiska att ha sönder någonting. Och ni vet ju att ett av helvetets namn är al-hutama, eller hur? Så att man typ staplar saker på varandra så att de går sönder och så vidare. Det är al-hutama. Vilket är vad som kommer att hända i helvetet. Så här sa han att de värsta ledarna är al-hutama. Och det betyder här: de värsta ledarna är de som är stränga, hårda, slår sitt folk, tar deras rättigheter och inte har rahma mot sitt folk. Så jag varnar dig från att vara från dem. Och då så sa den här mannen helt respektlöst till denna sahabi: "Sitt, för du var inte från de högre av sahaba." Och då så svarar han att: "Hos er, det finns inget som heter högre och lägre sahaba, utan alla sahaba var från de bästa av människor. När det kommer till sämre människor så är det de som kommer efter sahaba radiyallahu anhu." Och det är sant, wallahi. Det finns ingen sahaba som klassas som dålig eller lägre, utan Allah azza wa jall har sagt att han är nöjd med alla sahaba radiyallahu anhum kulluhum, alla. Det finns ingen som är undantagen från detta, utan Allah azza wa jall är nöjd med alla sahaba. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Och de är alla lovade det bästa, paradiset, mashallah. Men här finner vi i alla fall hur han gick in till denna ledare för att ge honom råd. Vilket är det vi talar om, att man ska tillrättavisa folk som gör fel så att de hamnar på rätt spår. Sen så berättar författaren i nästa hadith, hadith al-Ashir från Hudayfa radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن حديث السيد بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم vid honom i vars hand min själ vilar så ska ni påbjuda det goda och förbjuda det onda, eller så kommer Allah att omfatta er alla med ett straff och sen kommer ni att åkalla honom och er dua kommer inte att accepteras. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är sahih. Subhanallah. Och det här är en väldigt stark varning till de som inte påbjuder det goda och förbjuder det onda. Och vi sa ju i tidigare lektioner att det är wajib, eller hur? Det är wajib i enlighet med människans kapacitet att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Antingen med handen, kan man inte med tungan, och kan man inte så måste man alltid hata synden med sitt hjärta. Men vad händer om vi muslimer slutar att påbjuda det goda och att förbjuda det onda? Allah kommer inte bara straffa de som syndar, utan här så sa profeten alaihissalam att det kanske är så att Allah kommer att omfatta er alla med ett straff. Är de som syndar och de som är likgiltiga och inte hindrar de som syndar. Straffas alla av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen kommer ni att åkalla honom för att han ska ta bort detta straff. Men er dua kommer inte att besvaras. Subhanallah. Är det inte allvarligt? Och vi nämnde ju de här liknelserna i förra lektionen om båten. Eller hur? De som löd Allah och de som syndade. Med liknelsen av en man som vill göra hål i botten på båten. Och hur hela båten skulle sjunka. Och samma sak är det med muslimerna. Om vi är likgiltiga och inte säger åt andra muslimer vad som är rätt och fel, så kommer hela umman att drabbas. Och vi har inte det här tankesättet i islam att man bara tänker på sig själv. Nefsi, nefsi. Utan i islam är man också skyldig att försöka hjälpa andra människor så gott man kan. Men här är också viktigt att lägga till ett kriterium. Och det är att man är skyldig att ändra på det som är fel om man har möjligheten. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ammuhum Allah minhu bi iqab." I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihissalam att det finns inget folk där man syndar öppet och de kan ändra på denna synd. Alltså de som inte syndar kan få folket att sluta synda. Thumma yaqdiruna. Alltså de har den kapaciteten att hindra dem. Och de gör det inte. Förutom att Allah kommer att omfatta dem alla med straff. Så det här är alltså att man har möjligheten. Men till exempel här, vi har inte möjligheten att ändra på allting ont vi ser i Sverige. Eller hur? Det går inte. Vi har inte den kapaciteten. Utan man gör det man kan. Där man har möjligheten i sitt hem, över sina barn, på den platsen där man har ansvar, försöker man att ändra på det som är fel så gott man kan. Det är också viktigt att hata synden med sitt hjärta. Och ta avstånd från synden så gott man kan med sitt hjärta. Och gör man det, man ser folk synda, man ser ondska, och man hatar synden, man kan inte ändra på den, så är man inshallah och ta'ala fri från synd. Man är fri från synd. Profeten Muhammad alayhi salam, han sa att om folk syndar på jorden, på en plats, och folk som bevittnar synden och ogillar synden eller förbjuder synden kommer att räknas som att de inte var närvarande. De är inte delaktiga. De har ingen synd på sig. De som ser folk synda, de är där och hindrar dem eller stoppar dem så gott de kan och hatar synden. Är som att de inte var där. Yani de är fria från synd. Men den som inte närvarade vid synden, men är nöjd med att folk syndar och tycker om att folk gör den här synden, är som att han var medskyldig i att synda. Det är som att han var där och gjorde synden. Så här har vi ett folk som syndar och vi har folk som inte syndar. Om de som inte syndar ogillar och säger åt dem att det är fel, kallas. De är fria från det de gör. Då har ett folk som syndar, ett folk som inte ens är där. Men de är nöjda och bekväma med det de gör. Och känner inget hat mot denna synd. De är medskyldiga som att de är där och gör synden. Subhanallah. Är det inte allvarligt? Så man ska verkligen ta avstånd från synder med sitt hjärta. I nästa hadith som berättas från Abu Sa'idin radiyallahu anhu, så sa profeten alayhi salat wa salam: "Afdalu al-jihad kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir." Den bästa jihad är att säga ett rättvisans ord inför en orättvis ledare. Och i nästa hadith som är ungefär likadan, så sa en man till profeten Muhammad alayhi salam, och han hade precis tagit sina första steg ut i jihad fi sabilillah. Så han frågade profeten alaihissalam vilken jihad som är bäst. Och då så sa han att den bästa jihad är att säga ett rättvisans ord inför en orättvis ledare. Ja, och dessa hadith är sahih, de finns i Abi Dawud, Tirmidhi och andra. Och i en tredje hadith så sa profeten alaihissalam att den bästa sayyidu shuhada. Vem är den bästa martyren? Sayyidu shuhada. Jag frågar er. Sayyid betyder mästare typ. Vem är martyrernas ledare hos profeten Muhammad al-Islam, hos Allah azza wa jal? Vem av sahaba är Sayyidu shuhada? Ahsantum, Hamza. Hamza radiyallahu anhu. Sayyidu shuhada Hamza ibn Abd al-Muttalib wa rajulun ata ila al-imam al-ja'ir fa'amaruhu wa nahahu faqatala. Den martyrernas ledare är Hamza ibn Abd al-Muttalib, och en man som går till en orättvis ledare för att påbjuda honom eller förbjuda honom, och han dödas av denna ledare. Så alla dessa tre hadither tyder på en och samma sak. Och det är att den bästa formen av jihad fi sabilillah är att en person som har kunskap går till makthavaren, till ledaren, och ger honom råd. Ger honom råd. Och här säger Sheikh Uthaymin att Allah, det man förstår av hadithen, eller det som är uppenbart, är att den här ledaren är en orättvis ledare. För om han är rättvis så kommer han ta emot råden, och han kommer inte döda eller skada personen som ger råd, eller hur? Men om man däremot går till en rättvis ledare och ger dåliga råd, vad säger ni om det? Det är från det sämsta man kan göra. Om det här är det bästa man kan göra, då är motsatsen det sämsta man kan göra. Att gå till en rättvis eller orättvis ledare och att uppmuntra honom att fortsätta synda och försköna hans synder, det är från det värsta och sämsta man kan göra. Och därför brukar man säga att den muslimska makthavaren behöver yani qurana al-khayr. Han behöver ett gott sällskap som stöttar honom i det goda han gör, påminner honom och uppmuntrar honom och stoppar honom från dåliga saker. Och det sista han behöver är ett dåligt sällskap som förskönar synder och ondska för honom. Och säger att det du gör är rätt. Ta mera skatt av folket, fängsla mera folk, tortera mera folk och så vidare. Det här är det sämsta man kan göra. Så den bästa formen av jihad är att gå till en orättvis ledare och att ge honom dessa råd. Men här är det viktigt att man, när man går dit, att man ger dessa råd uppriktigt för Allahs skull. Inte för att visa upp sig. Man gör dem också, man gör det för att man vill hans bästa och man vill folkets bästa. Inte som en hämnd, att du förtryckte folket, nu ska jag skälla ut dig. Utan du vill hans bästa och du vill folkets bästa. Och en annan viktig punkt som man också förstår av hadithen är att det här rådet ska sägas till honom. Inda på arabiska betyder hos, inframför honom. Och inte som vissa idag, de använder den här hadithen som bevis på att det är halal att demonstrera mot en orättvis ledare. När man säger till dem att det är haram och det är bid'a, det är ett efterliknat kuffar, det hör inte hemma i islam att demonstrera. För att profeten Alisson har aldrig demonstrerat, sahaba har aldrig demonstrerat, ingen av salaf har demonstrerat, utan det är något som kommer från kuffar. Vi har andra sätt att ändra på det som är fel. Och det här är det vi ska göra. Du går till ledaren och ger honom råd. Inte att du går ut på gatan och skriker igen i massa saker. Och han inte ens är där och han hör inte vad du säger och så vidare. Och sen har det också nämnts, vi kanske nämnde det tidigare, att de här råden ska ges privat. Man ger dem privat och inte offentligt. Du går inte upp på minbar i största moskén i stan och det sänds live på tv och börjar prata illa om ledaren. Hur ska han acceptera dina råd? Precis som en vanlig muslim, du går inte och offentliggör hans brister, utan du går till honom och ger honom råd. Ja. Sen så nämner författaren två stycken svaga hadither som vi hoppar över. Och han nämner sen en sista hadith i detta kapitel och det är hadith Abu Bakr radiyallahu anhu. Där han sa: människor, ni läser den här ayan. Och det här var efter profetens tid, alaihissalam. Han stod framför folk och predikade och han sa: människor, ni läser den här ayan. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Allah säger i denna aya: troende, alaykum anfusakum, ta hand eller tänk på er själva. Ni kommer inte skadas av dem som går vilse så länge ni är vägledda. Eller så länge ni är vägledda så kommer ni inte skadas av dem som går vilse och dem som syndar. Och så sa han: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att om människorna ser syndaren och inte tar honom i handen, eller ni stoppar honom, så kanske Allah kommer att omfatta dem alla med ett straff från honom. Vad hände här? Vissa människor läste den här versen. Och versen kan förstås på det här sättet, att så länge du är religiös, du går rätt väg, så kommer du inte skadas av dem som syndar. Det är det man förstår av versens ytliga betydelse. Men han sa här, och det skulle innebära att låt dem synda, jag är bra muslim, jag går till moskén, jag bryr mig inte om dem. De straffas, jag straffas inte. Eller hur? För Allah säger i versen: la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ni kommer inte skadas av dem som går vilse. Yani deras synd är på dem och era goda gärningar är på er. Det är det man förstår av versen. Men han sa nej, det är inte så här man ska förstå versen. För om vi ser syndaren och inte stoppar honom, så kanske Allah kommer att straffa oss allihopa. Och vad är det då som menas med versen? Det är att om synderna blir för många, de går inte att stoppa. Eller du försöker, du ger folk råd, du påbjuder det goda och förbjuder det onda, men folk lyssnar inte. Kallas. Allah kommer inte att straffa dig. Då implementeras den här versen på dig. Du kommer inte skadas av deras synd. Men att du har möjligheten att påbjuda det goda och förbjuda det onda, men du är tyst, du är likgiltig. Nej. Då gäller hadithen att Allah kanske straffar oss allihopa. Subhanallah. Och här finns också en annan viktig sak som ulema nämner, som Sheikh Uthaymin och andra. Och det är att det är så otroligt viktigt att förstå sig på Koranen och Sunna med den rätta förståelsen. Att en person kan läsa en koranvers, och här tilltalar Abu Bakr vem? Sahaba radiyallahu anhu. Och folket som var tabi'un. Att ni läser denna ayah och förstår den fel. Att det inte bara, som man har ibland debatterat med vissa människor, och säger: men vadå, jag behöver inga ulema. Jag kan läsa Koranen och Sunna själv. Jag kan göra min egen tolkning. Garanterat att du kommer gå vilse. Allah har sagt i Koranen, vi ska vända oss till vem? Fas'alu ahli dhikr. Han sa inte fas'alu anfusakum in kuntum la ta'lamun. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Så vi har blivit beordrade att följa de lärda. Och Allah har också sagt att vi ska lyda ulul amr. Och ulul amr, det är också ulama, de lärda. Så man ska följa ulama. Och vända sig tillbaka till tafsirböcker. Väldigt viktigt. Och kolla hur har lärda förklarat dessa verser. Och vi finner till exempel Khawarij. Samma sak där. De förstod verser fel och gjorde takfir på muslimer och krigade mot sahaba på grund av deras sjuka förståelse av islam. Så det är väldigt viktigt att gå tillbaka till den korrekta förståelsen av de religiösa texterna. Vi går vidare till nästa kapitel. kapitel 24, där så säger författaren: bab taglid uqubat man amara bima'rufin aw nahaa 'an munkarin wa khalafa qawlahu fa'alahu. Kapitlet i den stränga varningen och hårda straffet till den som påbjuder gott och förbjuder ont men går emot det han säger. Vi har ju talat om att vi muslimer ska påbjuda det goda och vi ska förbjuda det onda. Men den som påbjuder gott och förbjuder ont ska vara den första människan som lever upp till det han säger. Och som Sheikh Uthaymin säger, att det här hårda straffet är för att det här är ett bevis på att personen inte är uppriktig. Han säger åt folk: be, fasta, ni måste betala zakat, och han gör det inte själv. Är han uppriktig i det han säger? Har han ikhlas? Nej. Hade han ikhlas och trodde på bönens, yani, vad säger man, att förpliktelse, zakat och hajj och så vidare, så skulle han själv göra det. Om han trodde på de hårda straffen som fanns i de synder som han förbjöd ifrån, så skulle han själv hålla sig borta från dem. Eller hur? Och det här tyder på en slags, yani, dubbelmoral. Att man säger en sak till folk och sen gör man någonting annat när folk inte ser. Du säger till folk: ta inte ränta, ränta är haram, och du har värsta räntekonto på banken. Inte det hyckleri? Eller hur? Och om folk skulle få veta det, vad skulle de säga? Ja, vilken ond människa och så vidare. Så väldigt viktigt att man lever upp till det man säger. Och Allah subhanahu wa ta'ala har varnat oss för denna mycket dåliga och fula egenskap i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala säger: ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ska ni påbjuda folk med fromhet samtidigt som ni glömmer bort er själva och ni läser boken, har ni inget förstånd? Och den här versen tilltalar först och främst ahlul kitab, al-yahud wa an-nasara. De brukade säga åt folk att göra goda saker, att ni måste tro på profeten. Kristna sa till judarna: ni måste tro på Jesus och så vidare. Och sen när Mohammed kom alla islam, ingen av dem trodde på honom, varken judar eller kristna. Subhanallah. Och de generellt hade den här egenskapen, att de sa åt folk att göra gott, men de gjorde det inte själva. Så Allah förbjuder oss från att göra det de gjorde. Hur kan vi påbjuda folk fromhet och glömma bort oss själva? Medan vi läser boken, vi har kunskap, har vi inget förstånd. Ja, hade man förstånd så skulle man inte göra detta fel. Hade man förstånd så skulle man först leva som man lär. Man skulle praktisera det som man lär ut. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Surat Saff, vers 23. Allah säger här: troende, varför säger ni sådant som ni själva inte gör? Det är någonting stort, förhatligt hos Allah att ni säger vad ni själva inte gör. Allah azza wa jalla säger här: ya ayyuhalladhina amanu, troende. Har ni iman? Är ni riktiga muslimer? Hur kan ni då säga till folk att göra goda saker och sen inte själva leva upp till dem? Det här är någonting förhatligt. Kabura makten. Och al-makt, det är yani en större form av hat. Al-bughd, yani. Någonting väldigt förhatligt hos Allah att man säger vad man inte gör. Så Allah gillar inte detta, att man går och säger till folk att göra bra saker, håller bort det från dåliga, och sen så lever man själv inte upp till det man säger. Allahu musta'an. Det här är inte en mu'mins egenskap. Och Allah subhanahu wa ta'ala berättar också från Shu'aib alayhi salatu wassalam, att han sa till sitt folk: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ. Och jag vill inte gå emot det som jag förbjuder er ifrån, utan jag vill endast uppnå al-islah. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. Jag vill endast uppnå, yani korrigera saker och ting. Så han säger här: mitt folk, jag vill inte förbjuda er från saker och sen själv gör jag dessa saker. Det är inte passande. Hur ska jag kunna göra någonting sånt? Utan jag själv lever upp till det jag säger. Jag förbjuder er från kyrk. Jag gör inte kyrk. Jag förbjuder er från att fuska med vikten, vilket hans folk gjorde. Hur kan jag själv fuska med vikten? Nej, det är inte passande. Så man ska leva upp till det man säger. Och han säger också, Sheikh Uthaymin, att den som påbjuder gott och förbjuder ont och inte lever upp till det han säger, går inte profeternas väg. Han går emot profeternas tillvägagångssätt. Så man förstår av denna vers att det här var inte profeternas tillvägagångssätt, att de gjorde på detta sätt. Författaren nämner också en hadith i detta kapitel. Och det är hadith Abu Zaid Osama ibn Haritha radiyallahu anhuma. Där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Yu'ta bi rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar." Man kommer att hämta en människa på domedagen som kommer att kastas in i elden. Och han kommer att gå runt i elden och släpa på inälvorna från sin mage. Och han kommer att gå runt i helvetet som en åsna går runt en kvarn. En kvarn där man maler mjöl som han hade förr i tiden. Och folk i elden kommer att samlas runt honom och de kommer att säga: "Ja fulan, du, var det inte, eller vad är det med dig? Var det inte du som brukade påbjuda oss med det goda och förbjuda oss från det onda?" Och då så säger mannen: "Bala, jo, jag brukade påbjuda det goda, men jag gjorde det inte själv. Och jag brukade förbjuda det onda, men jag begick det själv." Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Subhanallah. Så vad händer med den här mannen som påbjuder folk gott och förbjuder från ont och inte lever upp till det han gör? Han kommer att kastas i elden. Och ordet yulqa tyder också på förnedring. Inte att han tas in på ett vackert sätt som folket går in i Jannah, utan han kastas i helvetet. Bort. Smuts. Försvinn. Han kastas in i helvetet. Och vad gör han i elden för någonting? Han går och släpar på sina inälvor som hänger från hans mage. Och han går runt i helvetet som en åsna. Och förr i tiden när man malde mjöl så hade man som två stora stenblock som var en i runda, som två däck kan man säga, som låg på varandra. Och sädet gick in emellan och så hade man ett djur, en åsna, som gick runt med de här och släpade på så att stenblocken snurrade och mjöl kom ut från emellan den här kvarnen. Så den här mannen kommer gå runt i helvetet och släpa på sina inälvor på detta sätt. Och sen så säger folk: "Men vad gör du här typ? Var det inte du som sa åt oss att göra bra saker och förbjöd oss om dåliga saker?" "Jo, men tyvärr, jag gjorde själv inte det jag sa." Subhanallah. En väldigt, väldigt hård varning till dem som faller in i denna synd. Allah musta'an. Här kan man också nämna en väldigt fin liknelse. Får se om ni minns den förresten. Vad är liknelsen av mannen som lär ut gott men glömmer bort sig själv? Harun. Namn, som ett stearinljus som bränner sig själv men lyser upp för andra. Han kanske ger andra vägledning, men han bränner bara sig själv. Han tar skada av att inte implementera sin egen kunskap. Och profeten Muhammad alaihissalam nämnde också att när han togs upp på Al-Isra wal Mi'raj, himlafärden, så såg han folk som stod och slet sönder sina egna läppar med naglar av koppar. Med sina egna naglar av koppar stod de och slet sönder sina läppar om och om igen. Och så sa profeten alaihissalam till Jibril: "Vilka är dessa människor?" Och då så sa Jibril alaihissalam: "Det är de khutaba från din umma. De som predikade och påbjöd det goda men glömde bort sig själva." Subhanallah. Och denna hadith nämner Sheikh Abani att den är autentisk. En annan hadith som vi kan också nämna i detta kapitel, en väldigt fin liknelse som också Allah alam nämns i Bibeln. Där så säger profeten Muhammad alaihissalam att någon av er ser al-qudda fi aini akhi. Han ser lilla träflisan i sin broders öga men glömmer bort bjälken i sitt eget öga. Ja. Yani man går och pekar finger åt andra: du har massa fel och du är helt keff och du är värdelös. Och också här, yani flisa symboliserar kanske små fel, man går och hackar på folk. Men man glömmer bort bjälken, alltså stora träbiten i sitt eget öga. Men du vet, ibland man kanske har en liten flisa, man säger, ja, du har en flisa i ögat. Men personen har någonting mycket större själv. Ja, du går och kritiserar andra människor för deras små fel, men du själv har enorma fel. Och därför är det också viktigt i islam att man försöker att korrigera sig själv först och främst, innan man korrigerar andra människor. Nam, det är bra att göra dawa, påbjuda det goda, förbjuda det onda. Det är en skyldighet som vi sa. Men man ska inte glömma bort sig själv. Och det här är tyvärr en egenskap som många har. Att de har lätt att hacka på folk. Du. Ibland ringer systrar och säger, min man, han så. Ja, ni hackar sönder henne. Tayyib, vad gör din man? Ja, han jobbar inte, han gör inte så. Han gör massa med fel, han har massor med brister. Det går inte, vadå? Ja, man måste vara lite rättvis, eller hur? Du vill ha en perfekt fru, men du själv ska vara värsta syndare. Det går inte. Man måste försöka att vara en god förebild. Vad är det svenskarna säger? Man ställer upp framför sin egen dörr först. Eller hur? Man ställer sin egen tröskel. Så det är viktigt att man försöker att tillrättavisa sig själv innan man ger sig på andra människor. Vi går igenom också två verser och en hadith från nästa kapitel. Och det är kapitel 25, Bab al-Amr bi Ada'i al-Amana. Kapitlet där vi kapitlet påbjudandet att ge tillbaka eller hålla ens amana. Och ordet amana har två stora betydelser. Ni har hört ordet amana, eller hur? Och personen som har amana är vad? Han är amin. Eller hur? Den som har amana, han är amin. Som profeten Muhammad al-Islam kallades för al-amin. Al-amana är ett väldigt omfattande ord som omfattar att människan gör allting Allah har ålagt honom att göra. Till exempel tawhid är en amana. Att endast dyrka Allah är ett ansvar som vi bär på. Att göra våra fem salat är en amana. Att betala zakat är en amana. Att fasta i Ramadan är en amana. Att göra wudu, att göra ghusl är en amana. Det här är våra skyldigheter inför Allah Azza wa Jal. Och sen har vi också skyldigheter gentemot folk. Med de saker vi har anförtrotts. En människa kommer till dig och säger, snälla, ta hand om mina pengar medan jag reser bort. Här är 100 000 kronor. Och du säger, ja, jag tar hand om dem. Det är en amana. Du får inte ta en krona från dessa pengar utan hans tillåtelse. Utan du måste ge tillbaka dem så som du tog dem. Amana. En annan amana. En person kommer till dig med en hemlighet. Säger brorsan, jag har en viktig sak att anförtro dig. Säg inte till någon. Jag hör ofta det här, eller? Ha? Och så han kanske vill ha råd eller någonting. Så han säger, berätta inte för någon. Kallas, då är det amana. Du får inte berätta för någon. Profeten Muhammad sa också, alaihissalam, om en person säger någonting till dig samtidigt som han kollar till höger och vänster, så är det en hemlighet. Ja, han behöver inte säga att det är en hemlighet, utan bara att han kollar att ingen har, tyder på att han inte vill att du ska berätta detta vidare till någon. Mashallah. Och sen amana. Så vi har många amana att upprätthålla. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, Inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah beordrar er att återlämna allt som ni har anförtrotts till dess rätta ägare. Allah beordrar oss att återlämna allt som vi har anförtrotts till dess rätta ägare. Så vi är skyldiga inför Allah subhanahu wa ta'ala att värna om den amanen som vi har. Den amanen som finns mellan oss och andra människor. Allah subhanahu wa ta'ala säger också, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard. وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا. Vi erbjöd al-amana till himlarna och jorden och bergen, men de vägrade att bära på dem. Och de var rädda, men istället så bar, eller människan tog emot denna amana. Innahu kana zaluman jahula. Och sannoliken så är människan förtryckande och okunnig. Surat al-Ahzab 72. Så människan har tagit på sig denna amana. Naturen förstod sig på att det här är någonting enormt. Och de var rädda för Allah subhanahu wa ta'ala. Men människan i sin okunskap tog på sig denna amana. Så det är en väldigt stor börda som vi har på våra axlar. En amana mellan oss och Allah subhanahu wa ta'ala. Ett löfte och ett avtal som vi ingick att vi endast skulle dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Islam är en amana. Livet som Allah har gett oss är en amana. Och Allah kommer att fråga oss på domedagen om allt detta. Författaren nämner också ett flertal hadither i detta kapitel. Men vi kommer bara gå igenom den första hadithen, för de andra haditherna är lite längre. Och mashallah, de är väldigt mäktiga. De kommer vi att ta nästa lektion bi idhnillahi ta'ala. I den här hadithen så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Ayatul munafiqi thalathun. Hycklaren har tre egenskaper. Idha haddatha kadhab. Då han talar så ljuger han. Wa idha wa'ada akhlaf wa da'tumina khan. Och då han lovar sviker han, och då han anförtros bedrar han. Så här säger profeten Muhammad a.s. att hycklaren har tre egenskaper. Tre stycken egenskaper. Och de lärda nämner i förklaringen på denna hadith att hadithen handlar om en nifat eller amali. Hyckleri kan delas in i två kategorier. Känner ni till det? Nifaq al-i'tiqadi och nifaq al-amali. Hyckleri i tro och hyckleri i agerande. Hyckleri i tro, nifaq al-i'tiqadi, är det värsta som finns. Och personen som är hycklare i sin tro är en kafir. Och vem är det? Det är personen som låtsas vara muslim. Utåt spelar han att han är muslim, men han tror inte på islam i sitt hjärta. Han hatar Allah, han hatar profeten al-Islam, han hatar Koranen, han hatar islam. Han är en munafiq. Och vart är munafiqun i nästa liv? Fi darkil asfali minan nar. De är i helvetets botten. Och sen har vi en nifaq al-amali. Att bete sig som en hycklare. Att man har vissa av hycklarens egenskaper trots att man är muslim. Så gör man vissa av hycklarnas egenskaper. Som till exempel att man ljuger, man bedrar och man håller inte det man har anförtrotts. Man är lat när det är salat. Man går inte till moskén. Och vissa andra egenskaper. Man är snål. Och så där, vissa egenskaper som Allah har beskrivit hycklarna med. Det här tar inte människan ut ur islam. Det tar inte människan ut ur islam. Men det är mycket, mycket grova synder. Så här nämner ulema att det finns stor hyckleri och liten hyckleri. Den stora hycklerin är när det handlar om tro. Det tar människan ut ur islam. Liten hyckleri är att bete sig som en hycklare. Samma sak som man har stor kuffer och liten kuffer. Stor otro och liten otro. Och samma sak där. Stor otro att förneka med hjärtat. Och liten otro att göra vissa gärningar som kuffar gör. Samma sak med kyrk. Stor kyrk och liten kyrk. Stor kyrk tar människan ut ur islam. Liten kyrk tar inte människan ut ur islam. Men det är otroligt grovt. Och här så sa profeten alaihi salatu wassalam att hycklaren har tre stycken egenskaper. Den första och värsta av dem är att när han talar så ljuger han. Och det här är någonting varje muslim ska akta sig för. En muslim ljuger inte. En muslim är en sanningsenlig person. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Troende frukta Allah och var bland de uppriktiga eller de ärliga. En muslim ljuger aldrig. Utan som profeten sa till sahaba, tala sanningen även om den är besk. Även om den är emot dig. Även om den är besk, så tala sanning. Och det här är något som många människor har svårt för idag. Och de ljuger för minsta saker. En muslim ljuger inte. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han sa att en person, han varnade oss, han sa iyyakum wal kadhib. Jag varnar er för att ljuga. För en person ljuger och fortsätter att ljuga tills han skrivs ner som en lögnare hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa att lögn leder till synd och synd leder till elden. Och personen skrivs som en lögnare inför Allah subhanahu wa ta'ala. Kaddab. Vem av oss skulle vilja ha den här titeln hos Allah subhanahu wa ta'ala? Du är en kaddab. En lögnare. Har man en ljus framtid på domedagen? Om du är en kaddab. Tayyib. Och så sa profeten alayhi salam, wa alaykum bisidq. Och jag beordrar er med ärlighet. För sidq leder till elbir, fromhet. Och fromhet leder till vart? Jannah. Och en person försöker och fortsätter att vara ärlig tills han skrivs hos Allah som en siddiq. En sanningsenlig person. Och vill vi inte vara från en siddiqin? Ja. Vars nivå är under profeterna, eller hur? Ja. Min alladina anam Allah alayhi min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. Så att en person ska alltid eftersträva att vara ärlig. Och när profeten Muhammad alayhi salam fick se en dröm, och profeternas drömmar är samma, och han fick se vissa straff som drabbar folk i väntan på domedagen, inte på domedagen, inte i helvetet, i väntan på domedagen. Det som kallas för ett barzakh. Dit själen flyttas in när man har dött. Han såg vissa människor, en man som satt på knäna. Och det fanns två personer som stod bredvid honom. Och de hade järnkrokar. Stora järnkrokar. De stoppade in i kinden i munnen. Och de slet sönder hela huden med järnkrokarna och satte fast huden från hela ansiktet bakom huvudet. På ena sidan av ansiktet. Och sen så gick de till andra sidan och slet sönder munnen och satte fast huden på andra sidan av huvudet. Och medan de gjorde det så återställde Allah den andra sidan av ansiktet. Och så fortsätter de här fram och tillbaka och fram och tillbaka och fram och tillbaka hela tiden. Och profeten Al-Sam säger förvåning, vad är det här för människa? Och änglarna säger i slutet på hadithen att det här är en man som ljuger en lögn. Han ljuger en lögn som når andra sidan jorden. Subhanallah. En kaddab, en lugnare. Det här är hans nivå i nästa liv. Subhanallah. Må Allah skydda oss. Så man ska aldrig ljuga, utan man ska alltid säga sanningen. Man ska inte ens ljuga om man skojar. Vissa tänker, jag ljuger inte. Men jag kör de här skämten. Nej, jag bara skojar. Du säger något som inte är sant, nej, jag bara skojar. Haram. Haram, det tillåter islam. Profeten Muhammad alayhi salam sa wailun lahu wailun lahu wailun lahu. Yani wail betyder straff. Straff, straff, straff. Till vem, ya Rasulullah? Till den som ljuger för att få folk att skratta. Låter det bra? Nej. Och han sa också en annan hadith, jag kan garantera ett hus i Jannah. Till den som låter bli att ljuga även om det handlar om att skoja. Och jag minns inte om han sa lägsta eller mittersta eller högsta Jannah. Det var lägsta eller mittersta i alla fall. Till den personen som låter bli att ljuga även om han skojar. Det här ska man undvika. Och det är jättevanligt, eller hur? Roliga historier och sen så. Jag bara skojar. Nej, inte tillåtet. Utan en muslim ska alltid vara ärlig i det han säger. Vad är andra egenskapen av cyklaren? Om han lovar så sviker han. Idha wa'ada akhlaf. Och det här bevisar att muslimer måste hålla sina löften. Om du lovar en brorsa någonting, du lovar chefen på jobbet någonting, du lovar pappa och mamma någonting, så ska du hålla det du lovar. Och därför ska man också kanske vara försiktig med att lova saker. Många människor har lätt för det här, men de kan göra en tjänst, ja visst. Var försiktig, säg, men jag vet inte, vad är det för tjänst? Jag vet inte om jag kan, jag vet inte om jag har tid. Jag vet inte om jag kommer att kunna göra det. Eller hur? Hellre att du säger nej än att du säger ja och sen sviker din broder. Och han blev besviken. Och säger, jag bad om hjälp. Han hjälpte inte. Och nu står jag här i skiten. Det hände, det hände, eller? Att du har bett folk om saker och ting och sen vänder de sig. Då blir man besviken. Hellre att han säger, nej tyvärr, jag kan inte hjälpa dig. Jag har själv svårt just nu, jag har inte tid just nu och så vidare. Eller hur? Så man ska hålla vad man lovar. Man ska hålla sina avtal. Vi har avtal kanske på arbetet, vi har avtal på många olika sätt som måste hållas. Och en muslim sviker inte sina avtal. Och den sista egenskapen, om han anförtros någonting så bedrar han. Ja, när du säger borde ta hand om den här amanen, han säger ja visst. Och sen din amana är borta. Ta hand om den här hemligheten. Wallah, jag ska inte berätta för någon. Imorgon, den är på Facebook på hela stan. La udbillah. En muslim ska gå att lita på. Man håller sin amana, man håller sina avtal och man är ärlig i det man säger. Taibi avrundar här för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.